söndagens text. Här har vi alltså ett sjok av texter som hänger ihop. Och de återfinns allihopa på ungefär samma sätt, ganska exakt faktiskt, i både Matteus, Markus och i Lukas. Och det börjar med att lärjungarna får frågan: vem säger människorna att jag är? Och därefter så vänder han sig till dem personligen. Och ni, vem säger ni att jag är? Och det är vad hela den här texten och den här predikan egentligen handlar om. Vem är Jesus? Och Petrus får ju en uppenbarelse. Han svarar på frågan om vem Jesus är. Han bekänner, du är Messias. Men han förstår ännu inte liksom fullt ut, vad innebär det att Jesus är Messias? För när Jesus sen då i nästa berättelse börjar tala om sitt lidande, sin död och sin uppståndelse, då tar Petrus Jesus åt sidan och försöker få honom på andra tankar och tänker, det här är galenskap. Och då kommer en väldigt stark tillrättavisning av Jesus till Petrus. Och sen kommer det stycke, det sjok som vi precis har läst, om hur tre av Jesu lärjungar får följa med högt uppe på ett berg, och där får de se någonting av Jesu gudomlighet som ingen människa tidigare har sett. Det är väldigt få händelser ur Jesu liv som vi överhuvudtaget hittar i Nya testamentets brev. Om man tänker efter det, så de här beskriver ju trons liv, ofta breven, och hur det står till i församlingarna, om man pratar självklart om Jesu död och uppståndelse. Men det är väldigt få konkreta händelser som faktiskt återges i breven. Det här är en av de här få. För Petrus använder den här händelsen när han på något sätt ska tala om varför man ska lyssna till honom. Man skulle kunna tänka sig att han skulle använt de där orden som Jesus uttalade över hans liv när han bekände honom som Messias. I Matteus så kan man läsa att salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, alltså att jag är Messias, utan min far i himmelen. Och så säger han, du är Petrus, klippan på vilken jag ska bygga min församling, och jag har gett dig nycklarna till döden och dödsriket, och där du binder på jorden ska vara bundet på jorden, och där du löser himlen ska vara löst i himlen. Han använder inte det här stycket när han ska liksom tala om, lyssna på mig, jag har auktoritet. Han hänvisar till den här händelsen på berget. Jag läser från den också, från andra Petrusbrevet. Alltså ett av väldigt få ställen där det står något om en händelse i Jesu liv. Andra Petrus 1, 16-18. Petrus skriver: det var inte några skickliga hopdiktare sager jag byggde på när jag förkunnade vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan jag hade med egna ögon sett honom i hans majestät. Ty han mottog ära och härlighet från Gud, sin fader, när en röst kom till honom ur denna majestätiska härlighet: detta är min son, honom har jag utvalt. Den rösten hörde jag själv komma från himlen när jag var med honom på det berget. Nu kan vi ännu mer lita på profetorden. De bör ni lyssna till och låta lysa som en lampa i ett mörkt rum till dess dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Alltså den här händelsen på berget när Jesus blir förhärligad, den talar någonting om vem Jesus verkligen är. Vad är det i den här texten som visar det, att Jesus inte bara är människa utan verkligen är Gud? Han förvandlas inför dem. Kläderna blev skinande vita och en röst hördes från himlen. Och två personer sedan länge döda dyker upp där vid sidan av Jesus. Det är det som bekräftar på något sätt Jesu gudomlighet i den här texten. Och vi ska börja med ett kort ordstudie. Inte för mycket grekiska, men det ordet som används precis här för förvandling, det är metamorfo. Och ni känner säkert igen det från metamorfos som vi lär oss i biologin, kommer snart dit. Alltså metamorfo är grekiskans starkaste ord för förvandling. Det finns flera ord som pratar om förvandling, men det här är det starkaste. Och det används bara 4 gånger i hela Nya testamentet. Det finns då i Matteus och Markus just vid den här händelsen. Och sen kommer det i Romarbrevet och i Korintherbrevet. Men förvandling är, det är ett lite för klent svenskt ord för att förklara vad det är som händer där på berget. För det har en mycket, mycket djupare innebörd. På engelskan, transfigured, transfigurerad på svenska. Och det är tur att det inte står där liksom, för det hade ingen förstått. Men det betyder en förändring i djupet. En förändring av nästan identitet. Men en fullständig förändring kan det vara av karaktär, av ett utseende eller av ett beteende. Och när vi då går till biologin, nu får ni sitta där i klassrummet och höra biologiläraren prata om metamorfos. Hur det här lilla ägget blir en larv som sen blir en puppa för att så småningom bli en vuxen fjäril. Det är ju en fullständig förvandling. Det går ju inte att känna igen fjärilen och liksom ägget. Det är två helt olika skepnader. Ändå så har det hela tiden varit den här fjärilen som liksom är på gång. Ibland när vi ska försöka förklara vad som händer med oss när vi dör så kan vi säga att det är en metamorfos. Det är ungefär som en förvandling. Vi är de samma. Men ändå så kommer det att bli någonting helt annorlunda. Vi kommer att leva i en annan form, i en annan skepnad. Efter döden så är det en genomgripande förvandling. Samtidigt som vi är de vi alltid har varit. Inga andra. Och Jesus på berget, han blir ingen annan än den han är. Han är sann Gud och han är sann människa. Men det är som att liksom det här skillnaden mellan himmel och jord, mellan gudomligt och mänskligt, för en liten, liten sekund blir så tunn att de här tre lärjungarna som är uppe på berget kan få se hur det gudomliga genomlyser Jesu mänsklighet. Och de får uppleva att de är med Gud själv uppe på det berget. De andra två gångerna talar om våran inre förvandling. Två gånger metamorfos i Nya testamentet om hur Jesu gudomlighet framträder tydligt under sin tid på jorden. De andra två gångerna handlar om den inre förvandling som sker inifrån och ut i oss när vi möter Gud. Det är alltså förvandlingen visar att Jesus är Gud. Det andra som visar på Jesu gudomlighet är de här bländande ljuset och de vita kläderna. Det här är uttryck man använder i judendomen från när man talar om de himmelska tingen eller om de himmelska varelserna. Då använder man de här orden. Ni vet när Mose har varit uppe på Sinai berg, spenderat en lång tid tillsammans med Gud och fått förbundstavlorna. När han kliver ner, då står det att han har en strålglans i ansiktet. Han har blivit förvandlad i närheten av Gud och det syns. Människorna ser det, till en början är själv inte medveten om det. Det är också ett exempel på när det kommer ner en ängel som det beskrivs i Matteus evangeliet vid Jesu grav. Hur det blir blixtar, ljussken och vit skepnad när han kommer ner och rullar undan stenen för den tomma graven. Alltså det här ljusskenet och de vita kläderna. Det är judiska begrepp för att tala om det gudomliga, om härligheten. Nästa kännetecken, det är rösten. Vi hörde, detta är min älskade son. Lyssna till honom. Det här uttrycket har vi hört och känner igen sen innan. När Jesus döps, då är det också som att himlen öppnar sig och en röst hörs. Detta är min älskade son. Lyssna till honom. Det förekommer också i Moseboken. Alltså nu är det en bekräftelse från Gud själv där lärjungarna hör Gud säga. Detta är min son. Och så dyker Mose och Elia helt plötsligt upp där på berget. Det kan man ju tycka är otroligt märkligt. Men här har vi de starkaste personligheterna, de viktigaste personerna från Gamla testamentet som står för både lagen och profeterna. Mose har en tydlig koppling till lagen, Elia till profeterna. Och när de dyker upp så förstår en jude att nu händer någonting som har med Gamla testamentet att göra. Och i det här ögonblicket, det liksom historien dyker upp i nuet, så möts också framtiden. För de får se Jesus som förhärligad. Och det står att han kommer inte bli förhärligad förrän efter sin död och i sin uppståndelse. Så här möts alltså dåtid, nutid och framtid på det här berget. I och med att Elia och Mose dyker upp. Alltså Jesus förhärligande tränger in i tiden fast det är något som ligger i framtiden. Och vi mäter ju tid ganska linjärt. Med början, med slut och med årtal och så vidare. Guds tid, Guds nud är mycket mer cirkulärt. Alltså skapelsens början, evigheten, går ihop med nuet och kommer igen i framtiden. Möter oss från framtiden i Guds nu. Det är liksom ett helt annat sätt att mäta tid. Gamla testamentet binds på berget ihop med Nya testamentet. Det här mötet med Mose, Elia och Jesus visar ju också att de som har dött lever. Alltså det finns en uppståndelse ifrån det döda. De här olika händelserna visar på att Jesus är verkligen Gud. Förvandlingen, de vita skinande kläderna, rösten och att Mose och Elia dyker upp. Och det är fantastiskt. Man får en aning om Jesu identitet. Han är inte bara människa utan han är också verkligen Gud. Guds son, den utlovade befriaren. Och här blir han på något sätt belyst. Men det går inte att tala om eller att möta Jesus som Messias, som den uppenbarande. Utan att också tala om hans lidande. Det är lätt ibland när man talar om kristen tro att vi landar i någon form av glädje, halleluja, och så tänker man att det ska nog ändå vara lite enklare och lite bättre att leva och vara människa om man är troende. Och så undermedvetet så kanske det landar i att ja, men det borde nog vara ganska enkelt. Jesu förhärligande är starkt förknippat med hans lidande. I Lukas när han beskriver den här berättelsen så står det att Jesus pratar med Mose och Elia om hans utträde ur världen. Alltså de pratar om lidandet. De pratar om döden. Om det som ska komma. Om korsets väg. Korset är vägen till Jesu upphöjelse. Ja, vad kan vi förvänta oss? Ja, det är inte bara uppenbarelser och härlighet. Utan vi lever ett liv som innehåller både berg och dalar. För Jesus är förklaringsberget. Och Getsemane nära sammankopplat. De är på berget, man får se härligheten. Men de går också ner i det som är dalen. Så är det att vara människa, så är det att vara troende. Det är både och, det är att få möta Jesus förhärligad. Men det är också att följa honom till Getsemane. Om man överför det här till en idrottsperson, idrottsman eller idrottskvinna. Eller till en bergsbestigare. Så vet varje elitidrottsman att det är fullt av försakelser, svårigheter, en otroligt kostsam väg att komma till toppen. Att få pokalen, att få segerkransen eller att bestiga ett berg och få den här vyn och se klart och liksom känna yes, jag har besegrat den här bergstoppen. För att nå höjderna så krävs det också en väg av försakelse. Så är det i idrottslivet. Så är det för bergsbestigare. Så är det att vara kristen. Så är det att vara människa. Vi har förhärligade stunder. Men vi går också ner i davlen. Det är inte så att vi ska dö för våra synder. För det har Jesus gjort. Men vi har en väg att vandra med honom. Och framförallt så vandrar han med oss. När våran väg går ner för berget. Och in i en mörk dal. Jesus, han vistades inte bara där uppe på berget. Han var väl förtrogen med dalen. Och han går med oss ner i den. Och lika lite som lärjungarna skulle bosätta sig och bygga hyddor uppe på det förhärligade berget. Så bosätter vi oss och bygger inte hyddor i vårat Getsemane heller. Men båda är erfarenheter som ryms i en människas liv. Jag skulle säga sök dig till de här förklaringsbergena. Där Jesus blir uppenbarad. Det är det som kan få bära dig och vara en grund också när du möter ditt Getsemane. Där du kanske inte känner av honom. Där du undrar var är han eller inte märker hans närvaro. Det är få förunnare att ha ett Kristi förklaringsdag i sina egna liv. Det var 3 av lärjungarna som fick vara med uppe på berget. Då hinnan mellan mänskligt och gudomligt blev så tunn att de fick skåda Guds härlighet. Men var har du ditt förklaringsberg? Var anar du Jesus? Var erfar du honom? Var får du se mer av vem han verkligen är? Hur ser det ut i din nuvarande livssituation? Inte vart du kanske tidigare haft ett sånt där mötesplats, ett förklaringsberg. Utan vart har du ditt förklaringsberg i din nuvarande livssituation? Det finns beprövade stigar att gå för att söka och möta Jesus. Ja, och det är i ordet. Här är Jesus förklarad, tydlig, beskriven. En annan sån stig, det är i tystnaden. Att få möta Jesus där. Eller i naturen, där jag tycker Furuvik är en sån plats. Där det på något sätt blir lite lättare att släppa axlarna, att andas och ta in mötet med Jesus. Gudstjänsten är en sån plats. Väl beprövad stig. Nattvarden som vi alldeles strax ska fira. Men ni vet, stigar kan växa igen. Stigar kan vara svåra att finna och kan vara knöliga att gå på. Men efter att man har gått på samma väg många, många gånger så blir det till slut en stig som också är lite mer framkomlig. Och ju oftare man går på den, desto lättare är det att gå framåt. Så vem är Jesus? Ja, den frågan fick lärjungarna. Vem säger ni att jag är? Och den här veckan som har gått så har jag frågat ett gäng med människor. Vem är Jesus för dig? Vem säger ni att Jesus är? Och jag har fått lite olika svar som jag tänker delge er. Någon säger, han är Guds son. Han är den som finns med var man än är. Jesus är för mig överallt. För mig är Jesus god, den som vill alla väl. Och någon har sagt så här, fram tills för några år sedan så var Jesus den trygga famnen. Den som aldrig sviker och alltid finns där. Men i och med att saker hände i mitt liv så upplever jag det inte så längre. Jag har svårt med bilden av Gud som en far. Som en god far. Jag tvivlar inte på Gud eller att han är där. Men jag skulle önska att han fanns där för mig. Mer konkret. Jag upplever inte att han är där och hjälper mig. Det här är tron. Det här är livet. Det är inte bara enkelt. Men det är när vi är sanna mot oss själva och mot Gud som vi kan börja söka och finna stigarna som leder oss fram till gemenskapen med Jesus och till det där mötet där du får din Jesus-upplevelse. Där du får din erfarenhet av honom. På ditt sätt. Där du lever ditt liv. Och jag skulle vilja uppmuntra dig att försöka närma dig Jesus lite mer ofiltrerat. Lite mer av du och som livet ser ut precis just nu för dig. Inte som du önskar att det skulle vara, utan som livet faktiskt ser ut precis just nu. Och jag tänker att under livet så får vi olika erfarenheter av Jesus. Och vissa delar av honom blir tydligare under vissa perioder. Som liten tjej, när jag började kanske för första gången att formulera det här med tro. Ja, då var Jesus min bästis. Han var min absolut bästa vän. Och det var så enkelt och det var så självklart. Och så i tonåren så fick jag möta honom som min frälsare. Och det var en otroligt viktig och avgörande erfarenhet för mig. I äldre tonåren så blir han min herre. Alltså den som jag på något sätt vill ge mitt liv. Jag vill söka Jesu ledning. Därefter blev han faktiskt lite för mycket av arbetsgivare. Och jag blev lite för mycket av tjänare för att vi skulle ha en riktigt bra relation. Kan jag säga nu i efterhand. Men mycket ska en tag handla om att tjäna Gud. För att så småningom så har han blivit min förtrogne vän. Och inte bara en förtrogen vän, utan han säger att jag är hans vän. Jag kallar er inte längre tjänare, för jag kallar er vänner. Vem är Jesus för dig? Be honom att visa sig för dig så som han vet är bäst för dig just precis nu i det som är din livssituation. Och jag vill avsluta med en bön från tro och liv. Gud, genom uppenbarelsen på förklaringsberget har du visat vem Jesus är. Ändå är det mycket jag inte förstår. Minnena från mina förklaringsberg räcker inte alltid för att hålla tron och glädjen vid liv. Jag tackar dig för att du är närvarande, inte bara i härligheten, utan också i tvivlet och i dunklet. Amen.